Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är vecka 34 och program nummer 223 för 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Nej men hallå där.
Hej. Man är lite ringrostig nu känns det som.
Ja verkligen. Mm. Ja. Men det var väl ändå 2 månader sedan sist va?
Något sånt va?
Ja, jag tror det. Det var ju innan midsommar i alla fall. Så det är nog lite drygt 2 månader sedan. Mm.
Har ni haft en bra sommar då?
Ja, alltså definitivt. Det är konstigt att försöka sammanfatta 2 månader. Så jag tror bara... Jag har varit i Japan och i Sydkorea och haft allmänt fantastiskt. Det är väl vad jag har gjort.
Ladida. Jag har varit i Vänersnäs.
Ja, men det är ju Sveriges soul. Eller
ja, men precis. Ja. Precis. Kallas för det av ingen, va?
Aldrig hört talas om Vänersnäs.
Jag har hört talas om en liten sjö som heter Vänern.
Den har jag hört talas om. Det har jag. Precis. Någon gång i mellanstadiet sådär när det var aktuellt.
Mm. Ja, typ. Men vi har ju sommarstugan där. Så vi har varit hemma och vi har varit i sommarstugan. Och det är väl typ det.
Ja, men det är väl trevligt.
Ja.
Det såg jag mig i fingret för snart 2 veckor sedan, 1,5 vecka sedan.
Sågade av dig i fingret eller sågade dig i fingret?
Sågade mig i fingret lite. Det hade kunnat gå illa. Den bara tuggade ur lite så det gröpte ur fingret lite istället för...
Men ni två har ju haft en liten reunion utan mig
tidigare. Ja, vi har varit här och hälsat på.
Ja.
Det är otrevligt.
Ja. Ja, jag vet. Jag förstår känslan. Jag var ju tvungen att flytta efter att David var hemma hos mig en gång.
Bara ja, men precis.
Att man inte skulle ha koll på vad jag höll hus.
Ja. Jag har ju span på dig nu så att får snart flytta igen. Nej men det var trevligt. Vi har ju kommit för oss lite och ta oss runt lite i Sverige. Och vi har faktiskt köpt husvagn.
Jaha.
Ja, den här veckan faktiskt. Så att vi är nya
i slutet på sommaren då?
Ja.
Var det en ekonomisk tanke bakom det?
Nej, alltså man skulle kunna tro det. Det blev nästan lite så. För att husvagnshandlaren som vi var hos är väldigt stor här i Sundsvall. De är nog störst här. Och de har ju också slutsäsong. Och då var det så här att den här vagnen hade de precis fått in dagen innan. Så den var inte ordninggjord på något sätt. Och då blev det det att, då sa de det att ja, det var en del, de behövde göra en del jobb med den själva för att kunna sälja den, alltså för full pris. Så att då sa de att byter de, om vi köper den för det de böt in den för, så får vi den för det priset. Så köper vi lite tillbehör och sådär, så var allting grönt liksom. Så att då gjorde vi så. Så att, ja, det blev bra. Ja,
men vad kul, grattis!
Mm. Det blir
trevligt. Har du döpt den till någonting?
Nej.
Kommer du göra det?
Nej.
Jag förstår inte varför husvagn ska tas in i någon slags religion överhuvudtaget, men...
Nej, eller tillskrivas kanske mänskliga egenskaper.
Ja.
Nej, men intressant att försöka få ner liksom en husvagn i ett dopfunt. Det hade jag velat säga.
Nej, men så att det kan bli att vi hälsar på igen om vi är tillåts.
Ja, nej, men absolut.
nästa sommar, för att vi har planer på västkusten återigen, så att det kan bli lite trevligt.
Bara trevligt.
Ja.
Pratade ni någonting om mig när ni träffades?
Det nästan uteslutande, men inte i något som går att repetera.
Inte i något positiva ordalag. Ja, så, ja. Bra, vi har alla haft det trevligt, kan man väl sammanfatta det då.
Definitivt, ja, precis. Det har varit en bra sommar. Jag läste idag att det är den kallaste sommaren på 155 år i Sverige. Så att, och då
finns det inte alltid... varit någon värmebölja att tala om.
Nej.
Nej, men det har varit ruskigt torrt.
Ja, och jag tycker ändå att det har inte varit den här svidande värmen som har varit några år sådär, men det har ju ändå varit ganska jämn varmt. Jag tycker att det har varit helt okej. Okay. Alltså för min del så, det ligger här uppe
i... lika mycket bad i år som förra året.
Nej, så inte det kan man säga.
Nej.
Så
det känns som att,
ju någonting.
Ja.
Ja, och det känns som att när det har varit kallt så har det varit jävligt kallt också. Och de här riktiga värmetopparna har ju inte funnits heller, utan det har ju varit alltså, ofta ganska bekvämt, runt 20 grader liksom.
Ja, men precis. Och det är så det, enligt prognosen ska det ligga runt det här uppe i Sundsvall i alla fall de kommande två veckorna. Så.
Var det mina föräldrar sa nu, de hade varit hälsat på kompisar i deras sommarstuga utanför Vänersborg någonstans. Och det var 4 grader.
Härligt.
Det var liksom nu i veckan.
Mm. Ja, det är sweet.
Ja, när vi var i... Ja, jag kommer inte ihåg om det var någonstans i Japan. Då var det liksom så här... Nej, det var nog i Seoul. Mm. Då var det ju 35 grader varje dag. Liksom. Mm. Det är lite för mycket för en svensk, kanske. Mm.
Ja,
men det är alltså superfuktigt också.
Ja, mm. Mitt rekord är, jag råkade vara i Turkiet en rekordsommar och då var det 51 grader i skuggan.
Men kan man ens gå ut då?
Nej, de satte upp en skylt i receptionen. Det var 2-3 dagar bara då som det var sån här peak liksom.
Go home.
Nej, men det var så här att mellan, tror om jag minns rätt, och det här var ju ganska många år sedan nu, men mellan runt så 11 tiden och 3 ungefär. Mm. Så då skylten sa att de här tiderna, mellan de här tiderna så ska man inte gå ut om man inte absolut måste.
Nej.
Och vi var tvungna en av de här dagarna att gå ut och äta lunch då, för vi hade ju inte riktigt planerat för att det skulle bli så här fruktansvärt varmt. Och jag kan säga att det stod träd så här, efter vägen, man sprang mellan träden. och väntade en liten stund, för att det brände ju på, alltså det var ju farligt. Man kände ju det, att det här blir farligt väldigt väldigt fort.
Att, ja, vi mellanlandade nu i Qatar. Då skulle man liksom gå av planet och gå in på flygplatsen. Det är en promenad på 3 minuter max. Och vi landade klockan 3 på natten, tror jag. Så det var ju ingen sol ute eller någonting. Och ändå var det som att gå in i en ugn. Alltså det var så att börja brännas överallt. För då var det också så här runt 45 grader eller någonting. Liksom mitt i natten.
Betongen blev väl aldrig riktigt sval på sommaren.
Nej, verkligen. Då funderar man ju så här, men okej, folk bor ju här. Hur är det mitt på dagen när solen ligger på? Men det är väl, folk går bara från så här luftkonditionerat hem direkt ner i liksom bil med AC.
Mm.
Från bilen med AC till kontoret med AC. Liksom.
Jo, men alltså,
och så rör man sig sådär.
Folk är ju smarta. De vet ju hur man ska göra, och de gör det. Alltså, det är deras vardag. Det såg vi i Turkiet också när det var så fruktansvärt varmt. Det är klart att turkarna gick inte ut och satt sig på en jävla fik som vi gjorde. Då är man ju,
det är man ju
dum i
huvudet. Nej, men det är det som är grejen lite när man är svensk, att man är så himla van att är det soligt ute så ska man bara ut. Men i sådana länder där det alltid är soligt, då är det ju nästan tvärtom. Då längtar ju folk bara in.
Ja, då vaknar det ofta på natten. Så här att när solen går ner så kommer folk ut.
Ja, precis. Ja. Medan vi är ju mer så här, okej, kan man sitta ute i solen? Bara, varför skulle någon vilja sitta ute i solen och äta? Är du dum i huvudet?
Ja.
Det är lite annorlunda... Ja.
Ja, verkligen.
Något, ja.
Ja, vi kan köra igång lite smått. Jag tänkte berätta om en... Jag är med i en grupp på Facebook som med så här religionsdiskussioner och så här. Och det är ganska så att de allra flesta i den gruppen är troende. Så att det är inte så att det är så här, några hundra ateister som slår på 20 kristna personer. Utan de flesta är troende i den här gruppen. Och jag presenterade en tankeövning som blev lite kontroversiell. Och övningen blev lite intressant. Det var flera som påpekade efter ett tag att det här blev väldigt intressant. För att grejen var det ändå, att vad tankeövningen gick ut på var att man ponerar att Bibeln är skriven av Satan. Och den enda som finns är Satan. Och hur skulle man då som kristen då kunna avgöra den skillnaden och säga att och vara säker på att man inte har följt Satan hela livet? Och det här kan kännas som en ganska trivial fråga vid första anblick. Men faktum är ju ändå det att om man ska säga att Bibeln är skriven av någon sorts övernaturligt väsen och slag som befaller oss att göra saker, så kan man ju tänka då att en, om man säger, istället då för att ha den ultimata godheten eller vad man ska kalla Gud, och som många kristna vill kalla sin kristna Gud då, om man skulle säga då att Gud är en karaktär som Satan har skapat och att den här karaktären är till för att på något sätt dra ner mänskligheten i fördärvet, eftersom man maskerar i princip allting ont som sker, alltså som vi idag skulle klassa som ondska, krediteras ju Gud för. Gud utrotar ju alltså hela mänskligheten i princip, utom en familj. Och inklusive, alltså inte bara mänskligheten, utan i princip alla djur, alla fiskar, alla fåglar, allting. Satan dödar totalt 10 personer i Bibeln, vad jag vet. Och de här då ges tillbaka livet efteråt, eftersom det var någon sorts prövning eller vad det var, varför de dog de här. Så att Satan framställs ju egentligen bara som den som säger emot Gud, va? Inte som någon som är speciellt klandervärd på något sätt, utan den som står för allt det här, propagerar för slaveri och kvinnomisshandel och alla de här grejerna och våldtäkt och så, va? Det är ju Gud som gör, den goda kraften inom citationstecken som gör det. Och så skrev jag då att skulle det inte kunna vara så att, menar, om man är den här ultimata, så att säga, onda kraften då, skulle man inte försöka få alla de här grejerna att verka goda? Det som vi normalt sett anser inte vara speciellt gott då.
Ja, absolut.
Och det här blev ju då, det var ju ingen såklart, jag menar, det är ju, övningen var inte designad för att någon skulle kunna säga att jo, men av den här anledningen vet jag det, och därför skulle alla säga att okej, ja, fair, liksom då. Men vad det istället blev var att det blev väldigt många troende som blev helt så här att, men jag vet ju att det är Gud jag pratar med. Ja, men frågan är ju hur du vet det. Hur kan du veta det? Hur vet du att du inte går Satans ärenden liksom då?
Ja, men speciellt eftersom, alltså, kristna säger ju väldigt ofta att Satan är så himla smart.
Ja.
Att han kan ju luras och ta sig in överallt. Jag menar,
ja, men precis.
Varför skulle de vara fredade från det?
Den enda som försökte presentera någonting var en kille då som sa att jo, men Satan skriver ju i så fall, för det står ju i Bibeln att Satan inte går att lita på, så då avslöjar han ju sig själv i så fall. Ja, men så är det att om han är den ultimata lögnaren, så vet ju han precis vad han ska säga för att du ska tro på det här.
Ja, precis. Det är väl hela syftet, eller?
Ja. Men det här blev det blev istället då en övning som blev för... Det var ingen som direkt... Alltså, icke-troende, alltså ateister då, kunde ju ta det här till sig och säga att ja, det är en intressant tankeövning, men troende kunde inte överhuvudtaget processa det här, va?
Nej.
Utan det blev snarare att de förstod inte frågan eller tyckte att det var bara, det var inte ens, ja, det blev jättekonstigt. Så att det blev ju intressant, just de som försökte se på att bemöta den här, alltså som sagt, det är bara en tankeövning, jag tror inte på något av det här. Men det funkade liksom inte. De som ens försökte, de kunde inte ta sig förbi, så att säga, första bas. Det gick inte att ta sig vidare i det. Och det var just den biten av det som de flesta icke-troende då tyckte var mest intressant. Att man inte kunde ens föreställa sig någonting annat än det man själv föreslår. Och det här är ju ändå inom sfären för där de själva tror på. Får man lov att tänka på.
Ja, också. Definitivt. Mm. Jag tänker att det är lite sån här grej. Det är lite som falska minnen.
Mm.
Att det är väldigt många som ändå kan acceptera att ja, men så kan det vara. Det kan nog vara så att man får lite falska minnen. Sen när man börjar ifrågasätta den personens minnen.
Ja, specifika saker.
Nej, men det här vet jag ju. Jaha, det här kommer jag ju ihåg.
Ja.
Så det är liksom, man kan acceptera det på ett mer teoretiskt plan. Men sen om det ska vara att man själv kan bli lurad eller vad man ska säga.
Mm.
Det är ju samma sak. Alltså, ja, Satan, han kan nog lura folk till höger och vänster. Men, ja, men kan han inte lura dig att han är Gud då? Nej.
Nej,
men mig kan han ju inte lura.
Men precis, jag är inte så lätt lurad. Men jag har ju hört om andra som är det.
Ja, precis.
Ja, det är intressant. Men ja, jag ville nämna det i alla fall. Jag tyckte det blev någorlunda intressant. Mm.
Ja, jag tänkte säga lite snabbare om det var ju en diskussion som uppstod lite i skeptikervärlden, eller vad man ska säga, om eller skeptikervärlden. Det har inte med skepticism att göra egentligen kanske.
Mm.
Men det var en skeptiker som sa ungefär, var det feministerna nu då? När det var ett hedersmord eller vad var det för någonting? Du var väl också...
Jag var ju också där. Jag vet inte.
Jag har helt missat vad det handlar om.
Så. Ja, men det var någonting sånt. Ja.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det var ett, något hedersrelaterat brott. Mm. Och då var det en person som... Jaha, vad är feministerna nu då?
Mm.
Ungefär. Det tycker jag är väldigt kontraproduktivt om man ska prata om debattteknik eller vad man ska säga. Jag tycker ändå att allt sånt är ju viktigt inom skepticism.
Mm.
Att så här, var är den här personen nu då? Okej. Okay. Om man backar ett steg, vad kan man själv göra? Är inte det mer intressant att se? Ja. Istället för att sitta och peka ut, okej, okay, den personen gör fel, den personen gör inte tillräckligt mycket, den gör inte tillräckligt mycket. Vad kan man själv göra då? Jag försökte ju fråga den här personen, men om vi tänker så istället då. Vad, du kan ju aldrig påverka vad någon annan gör.
Mm.
Men vad kan du själv göra? Sen, jag håller inte med om att feminister inte försöker göra någonting åt hedersrelaterat våld. Det håller jag inte med om. Men skit i det. Liksom. Säg att man köper hela den grejen då. Vad gör du själv då? Det tog den här personen som en attack, tror jag. Och bara, du vet inte vad jag gör. Nej, jag frågar vad du gör. Det är inte en attack. Du kanske gör jättemycket. Men lyft goda exempel istället för att liksom, pissa i någon generell riktning.
Ja.
Ja, vi diskuterade det lite då i våran podd och, eller ja, i våran poddchatt ska jag säga.
Mm.
Och vi har ju lite pengar från Acast, lite gamla pengar som bara har legat.
Ja.
Så då bestämde vi ju att vi skulle skänka dem till en, ja, en kvinnojour helt enkelt.
Ja, precis. Den organisationen, ja.
Ja, precis. Mm. Så det var 1 000 kronor från oss. Och egentligen så är det ju från er som har lyssnat, för absolut. Det är ju så pengarna har kommit in.
Ja, så är det.
Så tack för det.
Ja, jättebra. Vi, man får säga, alltså, just den här typen av retorik som du säger då, har jag också lite svårt för, eftersom det blir på något sätt så säger man ju då att, också då att allting som inte jag är aktivt motarbetar är jag för.
Ja, precis.
Och det blir ju jättekonstigt. Men, vad ska jag säga, vad gör jag aktivt mot kvinnohandel till exempel? Jag gör inte så mycket aktivt mot det, men det betyder ju inte att jag är för det på något sätt. Och det är ju en sån här typ av logik som man ser som självklar inom de mesta grejer. Men just det här med att ha de här, att man har blind spots liksom. Och det har vi nog allihopa.
Men ja, definitivt.
Men det blir så väldigt mycket tydligare tycker jag när man har skeptiker med blind spots som går ut och officiellt på något sätt, via officiella kanaler åtminstone, oftast i egna kanaler, skriver och säger såna här grejer att, och kräver aktion från en specifik grupp som man då klistrar på de här etiketterna och säger att
ja, och
det här
är
ert ansvar.
Det var en oklar handling som krävdes också. För det var ju väldigt så här, var är feministerna nu? Det var inte som att det var så här, ja, det har varit en jättestor demonstration, alla har deltagit, men den här gruppen feminister har aktivt valt att inte delta och sagt att de inte vill vara med. Så var det ju inte. Utan det var, det har hänt en grej, polisen försöker att reda ut det.
Mm.
Ja, var är feminister? Ja, men vad ska de göra? Springa in på brottsplatser och börja riva? Alltså, jag förstår inte riktigt vad tanken var att de ska göra.
Nej, det är oftast just väldigt diffust vad, vilken aktion man liksom förutsätter ska ske. Och det hör väl till det hela.
Men det tycker inte jag är skeptiskt. Alltså, för det måste ju vara falsifierbart, eller? Och det var ju väldigt så här, ja, men vad ska de göra? Och det fick jag ju inget svar på. Ja, de ska ta ställning mot det. Och så hittade jag 5 olika ställen de har gjort det, men det dög ju inte heller. Det är liksom, jag har varit i den här diskussionen så många gånger.
Ja, för att det är ju självklart, alltså att det känns lite då som att, och det här sker ju inom allting, jag menar, vart är Storbritanniens imamer när det sker en sån här attack mot en kristen kyrka till exempel? Ja, så skickar man då, ja, de marscherade ju bara 20 000, men det kanske inte räcker. Och så blir det då att, ja, men de skulle ha sagt ifrån tidigare eller så, att man bestämmer ju själv, och det är precis så som en kreationist gör till exempel, att erbjud mig ett bevis som jag accepterar för det här som jag redan har bestämt mig för. Och
ja,
det vet man ju av erfarenhet att det är fullständigt omöjligt.
Ja, så att, och då är det ju inte falsifierbart. Alltså, nej. Så är det ju.
Nej, och det är faktiskt så att det är inte man själv heller som kritiker som sätter standarden för hur andras engagemang ska se ut och utformas och hur det ska ske. Det är väldigt lätt att sitta och säga att jag anser inte att ni gör tillräckligt mycket åt det här, och det kan man tycka om politiker och polis och sjukvård och allting.
Definitivt.
Men, det, och man får tycka det såklart, men då borde man kanske man borde kanske kunna visa också vad som görs fel och hur det skulle kunna göras bättre och alla de här grejerna som du säger. Så
att, ja. Precis, men jag tycker ändå att vi gjorde någonting konkret.
Ja, ja, absolut, det är i alla fall någonting. Och det är ganska stor skillnad mellan någonting och ingenting.
All skillnad.
Ja, exakt. Oändlig skillnad.
Sen tänkte jag att vi kunde ta upp det här. Vi fick ju ett mejl. Det var ju du, Henrik, som svarade på det. Även om du vill ta upp det eller vill att jag ska...
Nej, du kan ta upp det, slipper jag.
Ja. Så här stod det. Det var från Attila Joldas. Säkert jättefel uttalar mig. Men så får det vara. Hej på er. Jag ville bara höra av mig och tacka. Jag upptäckte precis att jag tilldelas veckans 1000 kvack av er för min krönika om horoskop. Jag uppskattar det verkligen och era fina ord. Ha det fint och sluta inte vara skeptiska. Och det är från Attila Joldas på Expressen.
Jajamän.
Och det kommer vi inte vara. Sluta vara. Nej. Om det inte finns anledning att sluta vara.
Nej, men exakt. Om det inte bevisas att det är fel.
Fast det skulle jag vara skeptisk.
Ja, det är sånt.
Ja. Nej, men det är ju jättekul när man får höra ifrån någon som man har uppmärksammat på det sättet.
Ja, ja.
Ja, alltså, jag har ju tänkt innan, eftersom jag jobbar med liksom sociala medier för spridning, så har jag tänkt så här, ja, men varje gång vi liksom ger en 1000 kvack så borde vi verkligen skicka ett mejl till den personen och bara säga, du med här, tack så mycket. Men det blir inte av. Det är ju, men det är ju väldigt kul då när de hittar det på egen hand. Så här.
Ja, det är ju extra roligt faktiskt. Så att, ja, kul mejl.
Sen tänkte jag att vi kunde snacka lite snabbt bara om det här med Kim Wall.
Mm.
Har ni följt hela den?
Vilken absurd
historia. Ja, jag har också samma... Jag vet inte heller. Jag har lite svårt att liksom få greppa den här historien helt.
Ja, men det var så många svängningar och vändningar från början. Och så hur det hela utvecklade sig och det kom upp ny information och han ändrade sin historia. Man visste inte vad man skulle tro.
Nej, man vet ju fortfarande inte sanningen.
Nej, precis. Sanningen vet man inte. Men hela tiden förändras. Man vet liksom inte vad man ska... En ubåt saknas, liksom är borta. Sen när de räddar den så sjunker den. Och sen är det bara en utav två personer. Är liksom, och hela hur det har utvecklats. Och att fortfarande inte veta. Det är ju helt... Nej, jag har fullt med intresse just av, för det är lite det här, det är inte som saker och ting ska hända i verkligheten, det här är som så här det sker i film eller i böcker för att hålla det intressant och hålla det spännande, den här typen av utveckling, så man har lite svårt att särskilja det från verklighet och fiktion.
Ja, jag tror det är det som är problemet lite, att det har blivit som en liksom... Det har blivit som en film för många. Man följer det med samma intresse som man följer en film. Men det är ju ändå en person som har dött och en familj som har förlorat en medlem. Och, ja. Det är ju riktiga människor bakom allt det här. Mm, men eftersom det är så spektakulärt så...
Exakt.
Ja. Jag tyckte det var lite intressant. Jag läste en intervju här med han Peter Madsens, någon väninna till honom, som säger att han är absolut ingen mördare. Och då tänkte jag fråga er så här, finns det någon person... Om ni fick höra, ja, men sätt in i den här situationen då, att det hade varit er vän som var Peter Madsen eller Peter Madsen som var er vän eller någonting. Finns det någon person som ni skulle kunna säga så här om? Han eller hon är absolut ingen mördare. För det här var ändå, det hade kommit ganska mycket bevis liksom.
Ja, precis.
Eller
vid det här tillfället.
Snarare liksom vända på och säga att har ni någon kompis när, om det skulle dyka upp något sånt här, ni skulle säga, men det är ju Peter.
Alltså han,
man vet ju han är.
Vi kallar honom mördar Peter. Och det var ju redan innan han blev psyko liksom. Så att...
ja, men jag tycker det är så intressant, för att det är så här, jag förstår att man kan ha den känslan i sig, ja, att så här, men inte han liksom, hur kan han göra det? Men att man kan gå ut och säga det när det är ganska uppenbart att han har ju liksom gjort någonting väldigt obehagligt.
Precis.
Att man inte då känner i sig att okej, jag kanske inte känner alla sidor av den här personen. För jag menar, jag tror inte att man känner alla sidor av någon person.
Nej, alltså jag tror att det är... Spontant så känner jag ju alltså så att det är väldigt svårt att säga. Att jag skulle inte kunna säga att jo, men den här personen skulle definitivt... Alltså, man vet ju inte vad... Alltså, omständigheter och allt sånt där, det är...
Nej.
Det är nog så.
Vi vet ju dessvärre inte heller här. Det finns ju... Han hade ju... Alltså polisen säger att han har avsiktligt stympat kroppen och dumpat den.
Ja, och men försökt sätta ingenting... vikter i den typ för ja. Att få den att sjunka.
Men vad jag har uppfattat så finns det ingenting som säger att han skulle ha uppsåtligt mördat henne heller.
Det är väl hela situationen kring att varför anstränga sig så pass mycket för att göra sig av med bevis om man inte har gjort någonting fel. För att nej, om precis, det var en olycka
ju,
så...
Det är ju det som är det en olycka och så har han... Om han har klantat sig och för orsakat hennes död och försökt göra sig av med bevisen för det här för att, och sen får panik över det igen.
Ja.
Liksom, nej men det här var ju dumt gjort för nu kommer alla tro att jag har... Är liksom, man vet ju inte vad det är för en typ av person eller...
Nej, men kan man verkligen panikstycka någon?
Det känns ju jättekonstigt och det är så mycket med det här som känns konstigt. Så det är liksom lite det jag menar också.
Ja,
ja och han har verkligen ljugit tills han blir påkommen varenda gång också. Ja. Det har aldrig varit att han själv liksom har så här okej, jag får väl erkänna liksom, utan det har varit så här okej, nu finns det övervakningskameror här som visar att det här du säger, det stämmer inte. Nej, okej, jag släppte inte av det där. Okej, nu finns det blod här som visar att ja, okej, då jag gjorde si och så. Det känns ju...
Ja, precis. Ja.
Men kan det inte också...
Det liksom, för man försöker sätta sig från början så får man liksom, okej, men kanske någonting har hänt, han får panik och dumpar kroppen. Och sen så, nej men han har ju faktiskt gjort det ännu mer. Det är liksom inte bara, oj, släng ut henne genom lucka och så. Och det kommer upp mer och mer sådär. Så, ja, nej men det är ju så.
Men jag tror också lite helt att det kan spela in just det här när man pratar om vad vänner och så är kapabla till. Så är det nog lite det också att man har ju ofta en ganska förhöjd självbild av sig själv att man säger att
jag skulle inte vara kompis med någon sån.
Nej, dels det att jag skulle inte vara kompis med någon som skulle kunna mörda folk och sen är det att man tror då på något sätt kanske att jag skulle märka om det var något fel. Alltså ja, jag hade kunnat identifiera det här i den här personen om den här kapaciteten fanns där. Men den egenskapen finns det väl ganska gott om underlag för att vi alltså i princip saknar. Det finns ju de som kan vara hemma med en partner till exempel och som har planerat deras bortgång i över ett år och sen verkställer det utan att man märker någonting. Och det, alltså jag tror att det är ganska nyttigt ändå att vi inte har en sån full aktiv radar på varandra hela tiden.
Och sen, alltså jag är inte insatt i psykologi på det sättet, men, nej. Men det är ju inte så att det är inte heller här att det är helt men att antingen är man totalt psykisk seriemördare eller så är man jättegod och aldrig skulle göra det. Människor kan hamna i en situation där man gör någonting som är så fel som att mörda någon.
Ja, och som inte
finns någon tendens till att göra om det och aldrig har varit i närheten att göra det innan.
Nej, precis.
Utan det här är just tillfället. Det är någonting som händer då.
Exakt. Ja, och sen kan det också vara så att man faktiskt har en dold sida som ingen annan vet om heller. Absolut. Eller som väldigt få vet om.
Och som inte visar sig före eller efter.
Nej, precis.
Utan det är någonting som kommer fram just i den situationen.
Ja, men typ Hagamannen är väl ett perfekt exempel. Att liksom när han drack alkohol då spårade han ur fullständigt och gjorde helt vedervärdiga saker. Och sen så plötsligt så bara slutade han dricka. Allting var bra. Han liksom hade barn och jobb och allting flöt på fint. Och sen när han började dricka igen så nästan mördade han folk.
Ja.
Och jag menar, det var ju ingen... Vissa var väl lite misstänksamma mot honom, men fortfarande så här, det är självklart att han hade vänner och allt sånt där som pratade med honom om det här och inte hade någon aning om att det var han.
Nej, men såklart. Och så är det ju. Och det tror jag också, även om man ska ju inte utesluta sånt här, alltså vart man än är, men man ska ju inte gå runt och misstänkliggöra folk hela tiden heller. Men det här är ju också en sak som... Man måste ju ändå förstå att människor kan ju agera irrationellt. Och det gäller ju alla, även folk som jag känner. Och sånt här, den typen av irrationella instinkter skulle ju kunna resultera i någon sån här katastrof även hos de jag känner. Då. Så att det, ja, nej, det är svårt.
Jag förstår att man har känslan av att man vill gå ut och försvara sin vän. Men jag tror ändå inte att jag hade gjort det vid det här tillfället. Utan jag hade nog bara sagt så här... Man kanske fortfarande vill vara vän med den här personen. Så kanske det är. Men jag skulle nog inte gå ut och säga så här i alla fall. Utan då hade jag väl bara så här... Okej, vi får vänta och se vad rätten säger. Vad det är som kommer fram här.
Ja, precis.
För att huruvida någon är en jättebra vän och jätteschysst mot mig, det har ju ingenting att göra med vad som har hänt i den där ubåten.
Nej,
liksom.
nej, precis. Ja. Vi kanske ska ta oss in i nyhetsronden.
Yes.
Det skulle bara vara en kort. Ja,
ja precis. Men vi kör på. Det är första avsnittet för säsongen.
Ja, vi har 2 månader att ta igen här. Så.
Och under den senaste solförmörkelsen i USA så var det flera personer som fick behandlas på sjukhus. Inte då kanske bara på grund av att de tittade på solförmörkelsen utan glasögon, utan för att de hade smetat solskydd i ögonen.
Vänta. Av misstag eller med flit?
Med flit.
Nej, nej, sluta nu.
Tittar man på solen så vill man ju liksom inte skada ögonen.
Nej.
Du har inte riktigt förstått det här, Frida.
Nej,
jag vill inte skada ögonen oavsett.
Nej. Var? Då kanske du alltid skulle ha lite solskydd i ögonen.
Jag blir så matt.
Ja. Så har vi ju också den fantastiska presidenten i USA.
Som tittade 3 gånger utan glasögon.
Som tittade rakt in i solen där och blev tillsagd att ta på sig glasen ändå. Tittar in i.
Ja.
Jaha, det har jag missat.
Ja,
men det är så bra. Han har väl science advisors runt omkring sig till höger och till vänster. Så. Ja, använd nu de här glasögonen vi har. Ja. Sen tar han av sig dem och tittar och kisar. Ja. Och så knackbacken, ta på det.
Ja.
Det blir lent. Ja.
Men han har inte, vad jag vet, solskyddsfaktor i ögonen.
Nej.
Ja, en sajt som jag inte läser men som jag snubblade över heter Earth Based Mom. Och bara namnet Alena får det skeptiska håret på ryggen att resa sig lite. Mm. Men de skriver om forskning där man under 5 årtionden av studier nu sägs ha visat att barn som blir smiskade får samma eller liknande beteendestörningar som barn som blir fysiskt misshandlade. Mm. Vänta nu. I min bok så är det samma sak. Smisk är fysisk misshandel.
Ja,
vad skulle det annars vara?
Det verkar ju studien...
Nej, jag vet inte.
Det verkar ju den här studien stötta också då.
Ja.
Det verkar ju faktiskt göra det.
Ja. Men vi stannar kvar i Land of the Free. För när det visade sig att pastorn Kevin Gulotta hade datorn full med barnporrbilder så blev nog folk egentligen mest förvånade över hans förklaring. Han hade nämligen förlorat stora summor pengar på poker, så hans straff mot Gud var att samla på barnporr. Och få ihop den ekvationen om ni kan.
Jag tycker det låter som en dålig ursäkt bara.
Jaha, ja, det... Nu när du säger det, nu när du säger det, Henrik, så tycker jag också att det var en väldigt dålig bortförklaring.
Gud.
Ja.
Alltså det är nästan mer skamfyllt att komma med en så jävla dålig bortförklaring.
Ja, faktiskt.
Ja.
Än att, ja. Okay.
Vem skulle gå på det och överhuvudtaget spela någon roll? Ja, jag vet inte.
Det är väldigt oklart. Ja. Jag är verkligen ingen hurtbulle och hur folk kan köra triathlon och springa maraton, det fattar jag inte. Men nu har jag hittat den absolut värsta varianten av maraton och det är Guds ordmaraton. För att fira en ny utgåvan av en norsk bibelöversättning så ska man ha 5 dagar lång sträckläsning av Bibeln. Jag tror nästan hellre jag hade sprungit Stockholm Marathon faktiskt.
Ja, faktiskt.
Ja.
Då är vi klara med den biten och nu ska vi in i diskussionsrundan och Frida, du ska börja prata om papperslösa flyktingar.
Ja, jag antar att ni har sett den här nyheten om att polisen tog papperslösa.
Jag har faktiskt inte alls sett det.
Nej, okej. Okay. Ja, de gjorde ett tillslag då. Det var ett läger anordnat av Svenska kyrkan.
Mm.
Och så kom polisen, fick väl tips om att det var familjer där som var papperslösa.
Mm.
Och de slog till då. Det kom ett stort gäng poliser. Alltså. 10 polisbilar, 30 poliser och hundar som genomförde en kontroll. Och 5 av 6 familjer blev bortförda.
Mm.
Det var i Skåne någonstans, tror jag. Ja, och då kommer den här diskussionen om att kyrkan ska vara en fredad zon.
Ja, just det.
Och,
det har man ju alltid hört.
Mm.
Där tycker jag är en intressant diskussion. För att jag tycker att det här låter förjävligt. Mm. Jag tycker verkligen det. Att så här, de här familjerna är där för att ha liksom hela syftet med det här lägret var att nu ska vi alla få samlas, ni har samma erfarenheter, ni ska kunna liksom slappna av och ta det lugnt ihop och liksom ha en trevlig dag.
Mm.
Och så slutar de med att de blir gripna och bortförda och det är barn inblandade och det är bara så här, alltså det måste vara extremt traumatiskt.
Mm.
Samtidigt som jag ju inte alltså jag förstår inte varför kyrkan ska ha någon slags fredad zon.
Nej, och den kyrkofriden är ju inte heller lagstadgad.
Nej, och det är ju det polisen har sagt också, ja, att det där gäller liksom inte längre. Mm. Men då har det blivit en diskussion om att, ja, men borde det inte vara så? Lalala. Jag tycker ju inte att det borde vara så. Nej. Rent principiellt, även om alltså, det är ju ingenting ont mot de här familjerna.
Kyrkan har inte en sån särställning på det sättet.
Jag tycker det kan om bli väldigt inte, farligt om, man inte har, om kyrkan ska ha det.
Ja, jo, precis. Om, har man möjligheten att ha... Att sätta upp en frizon där man kan ha avspärrningar och vakter så se till att inte någon annan kommer åt. Så kan man ju få ha sig en fredad zon då. Men det är ju inte lagstadgat på det sättet. Att,
nej, och det blir ganska...
Det finns väl liksom ingenting alls som är lagstadgat på det sättet. Här kan man sätta sig och så kan ingen komma åt den.
Nej, vem bestämmer i så fall vem som ska vara fredad?
Ja, det är väl det som är problemet, ja, tycker jag. Att om en kyrka ska ha den möjligheten,
ja, och det ska
då sätter de i en... i en särställning som jag tycker är väldigt obehaglig i alla fall. Ja. För att jag menar, ja, vad skulle hända med oss då om vi var i den utsatta ställningen? Vi som är ateister, kan vi inte ha rätt till den,
nej,
då? Eller?
Nej,
jag förstår ju att alla som jobbar i kyrkan skulle säga, det spelar ingen roll vilken religion man har, bla bla bla. Nej, absolut, men det är ju lite slippery slope av det hela.
Men man kan ju, om man tar det från ett annat perspektiv, man ser samma händelse, fast polisen har fått ett tips om att de här familjerna, alla de här familjerna befinner sig på centralen i Stockholm och sitter tillsammans, och polisen då tänker att okej, vi tar alla på en gång, så åker de dit med 10 polisbilar och plockar ut de här familjerna, och det blir samma story om att barnen blir skärade och allt det här som jag förstår är ett enormt trauma.
Ja.
Skulle historien behandlas annorlunda då när den inte är i kyrkans regi?
Ja, definitivt.
Och förmodligen kanske av oss med. Ja. Just för att kyrkan ger ju ändå en viss aura, man ska säga, till hela förloppet. Men jag kan väl säga så att egentligen rent krasst sett, det jag tycker att man ska peka på, ska man peka på någonting hos polisen, så ska det ju vara någon form av rättsligt övertramp eller så. Så att polisen ur deras uppdrag, om man tittar på det perspektivet, så tycker jag väl att det är svårt att peka på ett konkret fel som polisen har gjort.
Nej, det är ju inte, de har ju inte gjort fel, nej, utan problemet ligger ju kanske högre upp då.
Exakt. Att så här,
ska vi verkligen kasta ut de här familjerna? Varför ska vi det? Har de skäl, ja, att få stanna kvar? Och så vidare.
Och det,
så vidare.
Det tycker jag
är, och det är
mer...
ju saker som ligger ovanför både kyrkan och polisen. Liksom.
Ja, så att vad jag kan tycka är att det här, hela den här händelsen, jag tycker absolut inte att kyrkan ska vara fredad på något sätt, överhuvudtaget. Jag tycker inte att polisen heller i sig ska kritiseras för att de gör sitt jobb. När det faller inom så att säga juridik på det här sättet. Då. Det är inte så att man ska säga samma sak om de släpar folk av viss etnicitet i håret ur sina hus. Va? Som säkerhetspolis och sånt gör i vissa länder. Det är absolut inte jämförbart, tycker jag. Men sen kan man säga då att det här kan ju då, man kan säga att det här speglar ju en på många sätt inhuman invandringspolitik. Och det jag tycker att det låter ju, det känns ju som att, jag menar, finns det barn inblandat, så ja, jag tycker de det, hellre då i så fall att nyheten hade varit att de fick vara kvar än att de ska släpas ut på det här sättet ur landet.
Ja, precis. Men det jag tycker är intressant är att det är en präst där som säger att förutsättningarna för kyrkan att utföra sitt uppdrag att stå vid de utsatta sida ändras. Är det verkligen kyrkans uppdrag? Kyrkans uppdrag är väl att berätta om Jesus och Gud och få alla att hålla med om det?
Ja, ja.
Om vi ska vara rent krassa så är ju det deras uppdrag.
Ja, ja, och det är ju kyrkan också ganska ärlig med. Att det, alltså, de säger ju själva att får vi inte bedriva den här, såna här friskolor och sånt där, så då är vi inte intresserade längre av att göra att utbilda någon liksom. Mm. Så att det är klart att det är deras uppdrag, och det här känns ju lite som att det är väl ett utspel för att kritisera polis och sånt. Men jag hade ju som sagt hellre sett att vi hade haft en mer välkommen attityd på det här sättet. Även om det är många som gnäller på att vi tar emot fler än vad andra gör, så tycker jag att jag tycker inte man kan resonera så. Jag tycker man kan göra det man kan göra. Och vi har väldigt mycket resurser i Sverige, så jag tycker vi kan använda dem på rätt sätt istället för då.
Ja, men jag tror att det finns nog många som tänker att fy fan vad hemskt, kyrkan borde vara en fredagsstund. Just för att man ser det här inhumana behandlandet av familjerna. Mm. Och så tänker man att lösningen är att kyrkan ska vara en fristad.
Ja.
Men det är ju jätteskevt, för att det är ju inte den enda lösningen. En väldigt mycket bättre lösning hade ju varit att ändra politiken från grunden i så fall.
Ja.
Att bara ha någon slags, jag menar, ska folk bara bo i kyrkan då för evigt liksom? Mm. Det är ju inte heller en lösning.
Nej, men det är ju inte liksom en resonerad tanke, utan det är, man har en idé i bakhuvudet om att är man utsatt så kan man söka sig till kyrkan för att få hjälp. Och jag tror att det kommer mycket från massmedia, från böcker, från skönlitteratur, att vi har i oss den bilden. Mm. Jag har läst romaner från medeltiden och där står det. Och så har man liksom det nästan nerärvt.
Ja. Mm.
Jo, men så är det.
Så ryggradsinstinkten är att, ja, men där ska man ju kunna. Men det finns ju inget sånt i verkligheten.
Nej,
men jag tror att på vissa sätt så hjälper de ju säkert till människor som är utsatta, så är det ju. Men jag menar, att försöka
men det är
förhöja det hela till att det är deras syfte är att stötta de utsatta. Mm. Det stämmer ju inte, utan det är ju i liksom, ja, vi tar din själ i pant sen, sen kan vi hjälpa dig typ.
Och ge oss pengar.
Ja, precis.
Ja, det är en svår diskussion, men
ja, men jag var bara nyfiken på ni tyckte samma sak. Vi verkar ju hålla med varandra där, så att
precis.
Vi går väl vidare.
Ja. Jag har under sommaren ramlat över en studie som jag tycker är otroligt intressant. Så jag tänkte att den här måste vi prata om. Okay. Det är så här att,
bara en?
Ja, den här är väl lite extra intressant. Och det kommer ju såklart grejer hela tiden, men det här faller in inom vårat område väldigt väl. Mm. Och då är det en psykiater då, eller en forskare han också då, vid Yale University då, som heter Albert Powers, och han har tillsammans med sina kollegor genomfört en studie som repeterar en studie från 1890-talet. Och vad man har testat då, för att det är så här att det finns mekanismer i hjärnan som är till för att, eller till för det, vad de gör ska jag säga, är att de skyddar oss från vanföreställningar eller hallucinationer. Mm-hmm. Och det här gör de då genom att den här studien då indikerar då på att, och den här studien är enligt många de som har kollat på den, det här är från tidningen Science, och de har tittat på den och de beskriver den som väldigt elegant, den här studien då. Och det som mekanismen i hjärnan gör, att den hela tiden jämför vår omvärld och vårt intryck och ifrågasätter våra tidigare förväntningar och övertygelser baserat på vår omgivning, vad vi ser helt enkelt. Okay. Och vad det här gör då är det att det man gjorde i den här studien då var att man tog in 4 stycken grupper av folk då. Och då är det bland annat då de som är vi ska se här då, första gruppen då är folk som är helt vanliga, hälsosamma, eller god mental hälsa då. Och sen har man de då som är folk med psykos, som inte hör röster. Sen är det folk med schizofreni, en undertyp av psykos då, som hör röster. Och den fjärde gruppen är de som beskriver sig själva som mediala. Och det här är alltså då den sista gruppen, är alltså de som beskriver sig som mediala, som hör röster men inte finner dem som störande eller hotfulla eller så. Det är alltså inte röster som konkret kanske talar om för dem att gör det här, utan alltså mer de här som vi brukar prata om, att de upplever att de får information. Vad de gjorde sen då var att de tränade de här 4 grupperna till att associera en bild av ett schackmönster med en ton på 1 kHz. Tonen var 1 sekund lång och varierade då i intensitet och så här, alltså i hur högt de spelade den här tonen. Varje gång tonen spelades då så skulle man trycka på en knapp, och man skulle trycka olika hårt beroende på hur säker man var på att man har hört den här tonen då. Så när man hade gjort alla de här testerna då, så visade sig det då att folk med schizofreni och de som beskriver sig själva som medium var nästan 5 gånger mer sannolika att säga att de hörde toner när det inte var några toner.
De, ja, det är ju fantastiskt.
De var alltså också 28% mer säkra att de hade hört en ton när det inte var någon ton där.
Men shit.
Och,
men jag lovar att de kommer ju säkert förklara det här som att ja, vetenskapen hör inte den här tonen, men jag hör
den. Kanske. Jag har inte sett någon något försök att förklara det här faktiskt.
Ja, 100% säkert, ja, att det är så.
Så ja, då är det så här. Det slutade inte där. För att vad man gjorde då var också det att man satte ju såklart utrustning på de här personerna och mätte hjärnaktivitet. Mm. Och vad man såg då, det var att de som hade den här, de som är mediala och de här med schizofreni då, visade att på båda de här så var aktiviteten i hjärnan, den del av hjärnan då som hanterar den interna representationen av verkligheten. Där i såg man abnormal, vad man kallar då, aktivitet. Och det här var då i cerebellum då. Och i cerebellum där sker våran planering av det är alltså där som vi hela tiden uppdaterar våran perception av omvärlden. Och det behöver vi ganska mycket av eftersom det är så vi planerar hur vi ska röra oss till exempel. Det sker i cerebellum då. Och människor som har såna här, alltså de här dels den här övertygelsen om att de är mediala, men också de här som har den här schizofrenin då, förlitar sig väldigt mycket mer på sin interna bild än den de får utifrån. Så att har de då de här övertygelserna, till exempel då, om vi ska titta på mediala specifikt då, så att mediala personer som är övertygade om att det mediala existerar litar mer på sin egen bild av världen än vad de litar på vad de ser och vad de hör.
Aha.
Så att intryck utifrån påverkar dem inte lika mycket som det påverkar folk som är så att säga vanliga då.
Okej.
Och det här är ju då till för egentligen då, alltså att just att de gör såna här mätningar, det är ju inte för att hacka på mediala som det är vårt jobb, men utan det här är ju för att kunna se, alltså vi, exempelvis via en mätning då av hjärnan, och kunna se att okej, du är förmodligen på väg att få schizofreni. Mm. Eftersom man då kan se den här aktiviteten då i den interna processen, att man internaliserar istället för att ta in det här utifrån. Och just då att den här processen som skyddar oss från att hallucinera och se saker och höra saker som inte finns där är begränsad och allvarligt nedtryckt då hos de här personerna, inklusive de mediala.
Men det här är ju jätteintressant. Mm. Men de då som är påstått mediala, är det här liksom av yttre påverkan som de har blivit så här? Eller har de också någon typ av, inte schizofreni då, men har de någonting liksom inom sig som har gjort att det är så här, eller yttre faktorer, att folk har sagt så här att de ska, ja, lyssna på din inre röst, lyssna på det tills man liksom har tränat hjärnan till att bete sig så?
Du menar att det skulle nästan kunna, ja, som att det skulle kunna vara en sorts defekt?
Ja, men alltså,
frågan är vad som
jag
är vad.
Liksom, ja. Ja, precis. Det tycker jag är lite intressant. För jag tänker att vissa påstår att redan som barn var hon medial. Och jag tänker att om man har föräldrar som liksom då säger att oj, jaha, vad har spöket på sig, istället för bara, nej men det finns inget spöke. Mm. Jag undrar om en sån sak kan liksom påverka då till att hjärnan börjar bete sig annorlunda. Mm. Att den börjar lita mer på den här inre. Eller om det är en att det inte spelar någon roll vad som händer utom en, utan att det är en defekt från början.
Ja, precis. Det visar ju inte den här studien då, eftersom det är liksom en Nej. Punktstudie där man går in och säger så här, det vore intressant att se om så att säga det här utvecklas hos folk. Kan man utveckla
Kan man skapa det hos folk? Det är ju sjukt intressant.
Ja, och kan man på något sätt då utveckla medialitet, som i den här kontexten då inte blir att man utvecklar någon form av egenskap som är positiv kanske, utan att man utvecklar sin förmåga att pressa
en
ner
en psykisk sjukdom, ja, helt enkelt.
Utvecklar sin förmåga att pressa ner omvärldens betydelse.
Ja, precis.
Nej, men det det de säger då är att det, att Powers då, som ledare av den här studien, säger att det visar ju då att deras, att våra idéer om verkligheten då och våra övertygelser kan övermanna våra sinnen, va. Och då är det ju inte, alltså, så långsökt att anta att ju starkare en övertygelse är, och kanske då även då beroende på hur tidigt i livet som den förankras, så blir den mer och mer betydelsefull och kanske då är något som kroppen rent av försvarar, rent, alltså rent automatiskt, att den går in och försvarar såna här idéer.
Ja.
Så att, ja, men det är fantastiskt intressant forskning, och jag misstänker ju att med tanke på hur framgångsrik den här studien var, så hoppas jag ju att det här teamet kanske går vidare med samma forskning och ser vidare på det. Kanske, som du säger då, lite mer historiskt och ser. För den här har delats flera tusen gånger på sociala medier och så här, så att den verkar vara väldigt populär.
Så gissar att den inte delas lika mycket av olika, nej, typer av medium, eller?
Jag skulle gissa det också faktiskt.
Ja.
Ja.
Ja, intressant. Ja, jätteintressant.
Jag tyckte den var värd att plocka upp i sommarens nyhetsflöde.
Ja, definitivt.
Ja. Ja, vad säger du, Henrik? Ska vi gå vidare och prata om mera forskning, eller?
Precis. Lite forskningsfusk, typ.
Också viktigt att prata om.
Ja, nej, men precis. Och inte forskningsfusk så som man tänker att man har fabricerat resultat, utan här faktiskt undanhållit resultat. Men det talas om Roundup.
Ja.
Nej.
Ogräsbekämpning.
Det är väl Monsantos största produkt?
Det är Monsantos största. Och det kemikalien heter glyfosfat.
Mm.
Som då säljs under namnet Roundup av Monsanto.
Ja.
Och det har hamnat på en lista där det säger att det är potentiellt cancerframkallande.
Mm.
Men studien som den här rapporten bygger på, den här listan, eller anledningen till att de hamnar på den här listan, är en rapport som är ofullständig. För samma forskare som gjorde den rapporten hade tidigare gjort en rapport som visade helt klart att det inte fanns någon risk för att det här ämnet skulle framkalla cancer.
Ja.
Men i den här, det kom en studie efteråt som man baserade placeringen på den här listan, som då inte hade visat om man hade tagit med resultaten från den tidigare studien.
Mm-hmm.
Så man har en ofullständig studie.
Okay.
Som man har baserat det här på. Så att det är lite, alltså, när vi pratar om forskningsfusk och annat, så tänker man på Andrew Wakefield eller andra som fabricerar eller som skapar någonting som är resultat som inte finns. Men här är det nästan tvärtom då. Det finns ett resultat, och sen så undanhåller man den informationen på något sätt. Och jag kan inte riktigt på den här, det är en artikel från Mother Jones, jag ser inte riktigt någonting som säger varför man inte, eller varför den här forskaren då inte tog med det. Finns det någon baktanke med att man vill säga att det här ämnet är cancerframkallande när det inte är det?
Ja.
Det är väldigt svårt att veta vad, om det ligger någon intention eller inte bakom den här aktionen.
Ja, det är märkligt faktiskt varför man gör så. Mm.
Ja. Men det är intressant i varje fall. Man har, jag har alltid hört, eller alltid hört, jag vill, kanske lite, men jag, när någon säger Roundup för mig så tänker jag cancerframkallande. Inte bara, jag tänker också att det är ogräsbekämpning, men det har liksom satt sig.
Ja, men så är det.
Och det är lite, också lite sådär skrämmande. Nu är det ju inte det, och det är ganska effektivt och tydligen ganska bra ogräsbekämpning då.
Mm.
Men ja, då undrar man också vad finns det för mer saker som vi tror är på ett visst sätt som inte är, som baseras på halvfärdiga studier, eller det finns andra resultat som visar något annat än vad vi tror att det visar.
Ja, det är nog mer vad vi anar.
Precis.
Och det är väl därför ofta som, alltså, det är svårt att hitta ett område där man kan säga, alltså ett faktiskt forskningsområde då, där man kan säga att man har forskat färdigt. På ställen där man inte hittar någonting, som exempelvis inom homeopati, där kan jag väl tycka att där har vi kanske forskat färdigt. Men på sådana här saker, alltså effekter, skador, potentiella skador och sånt där, ja, då får man väl fortsätta titta på det och se om saker och ting förändras eller om det händer någonting annat. Eller, ja.
Precis. Så att, ja. Är det också en hel del människor som har stämt Monsanto för att säga att min cancer är orsakat av det här ämnet som ni säljer, baserat på att det hamnade på FN:s eller Världshälsoorganisationens lista över potentiellt cancerframkallande ämnen.
Ja.
Mm.
Men det
ja, sen får man ju säga, nu kanske det här att det kommer fram att det inte är en fullständig studie eller att det finns mer information, ändra på det här, men folk baserar ju stämningar mot det här företaget på att det finns med på den här listan som är baserat på ofullständig forskning.
Ja, det känns ju väldigt oärligt. Det är ju, all fakta måste ju fram om man ska kunna göra en vettig bedömning.
Ja, men det känns ju som du säger lite avsiktligt på något sätt.
Ja, alltså man undrar ju lite, men man kan inte veta
någons
intention i det här, och särskilt inte från en artikel på det här sättet.
Nej.
Men jag tycker det är intressant, för när vi pratar om skepticism framförallt, så var vi ganska självklara saker som vi nämner. Och sen så tar vi liksom, ja, men forskning på en sida. Alltså utav vetenskap och forskning, sen så har vi den här pseudovetenskapen på andra sidan.
Mm.
Men man kan ju aldrig sluta vara skeptisk mot någonting.
Nej.
Så hela tiden vara på tårna och liksom verkligen kolla efter, och inte bara för att någonting står i en riktig vetenskaplig tidskrift eller att det är peer-reviewed och allting, så, nej, men då är det sant.
Ja, precis.
För det behöver inte alltid vara det.
Nej, absolut inte.
Är det baserat på en bra studie men där informationen har undanhållits.
Mm.
Så det är det mesta jag vill liksom väcka med den här, tror jag. Att det,
ja.
Det är inte alltid så.
Nej, men absolut.
Självklart som det verkar.
Ja. Nej, men man ska ju vara uppmärksam även på forskning, såklart. Så är det. Speciellt, som man brukar säga lite då, att speciellt om det bekräftar det man redan visste.
Ja, ja, men det är ju det. Ja. Det är ju precis det.
Mm. Ja, vi kan gå vidare. Vi har ju lite mer att prata om också.
Yes.
Det var så här att det blev en kontrovers under sommaren för att nyhetsbyrån TT upplevdes åtminstone, eller det var väl det egentligen då, var i mediesamarbete med den scientologiska organisationen Kommittén för mänskliga rättigheter.
Men gud, det här är helt missat.
Ja, och då är det så att de här KMR då, som de kallas, har skickat ut pressmeddelanden via TT:s tjänst, som faktiskt heter Via TT. Och det är alltså deras pressmeddelandetjänst då, som, och det här är alltså ingenting som vem som helst kan publicera pressmeddelanden på, utan det krävs att man är en seriös organisation eller företag för att få göra det.
Fast det stämmer ju inte då, eftersom de
är... Nej, utan det är det här som man har ifrågasatt då, eftersom det är ju faktiskt så att det uppfattas ju lite då som att det här är ett samarbete mellan TT och scientologerna.
Men vad har TT då för process?
Ja, alltså...
Jag gissar att man måste ansöka först om att få tillgång till den här tjänsten. Yep. På något sätt. Och vad innefattar det?
De har ju då... SVT har ju pratat med och haft en ganska lång artikel här med Lina Hedström då, som är vice vd för nyhetsbyrån TT. Och jag vet inte, jag har inte sett riktigt hur den här processen går till, men vad de säger då egentligen är väl det att de är tydliga med då att det här är alltså inte från TT i sig, utan det här är från en annan organisation. De har ju bland annat, via TT används ju då av Trafikverket. De tar upp det här att det är Trafikverket, Socialdemokraterna och Skansen till exempel då använder den här tjänsten då.
Jaha, men jag skulle inte få kunna skicka ut mina egna så här, Frida är bäst, så slut på pressmeddelandet.
Nej,
utan det är ju ändå...
Det kostar nog kanske en del att använda den här tjänsten också, skulle jag tro.
Ja, men jag undrar, jaha, men behöver man någon typ av godkännande? Kan liksom en nazistisk organisation skicka ut, eller vad?
Ja, alltså, de lägger sig ju inte, de säger ju här egentligen då, det skulle inte gå, men Där de säger det här då att de lägger sig i mångt och mycket och egentligen inte i innehållet. Man får inte göra sprida saker som är olagliga och så här. Men grejen är den då att de säger då här då att rubriken, en del av en av rubrikerna här, man får inte sprida falskheter via våran tjänst. Och då frågar ju då SVT så här att hur funkar det i en tid pressmeddelande kan få lika flitig spridning som en nyhetsartikel, och problemet med falska nyheter diskuteras allt mer intensivt. Kan vem som helst skicka ut desinformation via TT:s presstjänst? Och då svarar hon så här då. Nej, man får inte sprida falskheter eller personangrepp via våran tjänst, Lina Hedenström då.
Och då kontrollerar de sanningshalten?
Ja, precis. Det här då, för då frågar de så här att så ni bedömer KMRs innehåll som sant? Och då säger de då att nej, TT står inte bakom deras innehåll. Och så säger de så här, så innehållet får inte vara falskt, men det tar inte ansvar för innehållets sanningshalt. Hur går det ihop?
Nej, men vi litar på människor.
Ja, de bara som säger så här att alltså, sanningshalt, jag vet inte vad den exakta formuleringen i vårt avtal är, men man får inte sprida spam till exempel. Det finns ett ramverk av regler som kunden måste förhålla sig till. Och det, de hävdar ju själva då, TT hävdar ju själva att det här, det är mer eller mindre omöjligt för folk att röra ihop att det här skulle ha någonting, att det skulle komma från TT eller att TT...
Folk kan alltid röra ihop det, folk kan tro så.
Ja.
Men att det publiceras genom TT,
ja,
ger en kredibilitet.
Ja, ja,
och det, ja, det gör det definitivt.
Och det är därför den heter via TT. Det är därför de har den här tjänsten. För att
den kunde heta något annat då. Alltså, ifall de nu vill ta avstånd från allting som postas där, varför behöver de bygga sitt varumärke via det då?
Exakt.
Det är ju väldigt ologiskt.
Jag tror att man, deras extremt rigorösa gallring här består av att man faktiskt behöver ett organisationsnummer och att man behöver betala 4 900 kronor per utskick.
Okay.
Ja, för det, ett engångsutskick. Okay. Ja. Man kan skapa någon slags prenumeration eller liksom ett konto där man kan skicka, jag vet inte, ett antal, det finns kontakter. Men man kan testa genom att göra ett engångsutskick. Då kan man testa tjänsten och se om man vill bli kund, och det kostar då 4 900 kronor.
Mm.
Och då behöver man organisationsnummer. Ja.
Så man behöver ett organisationsnummer och 5 000 spänn. Ja. Det är det man behöver då.
Det verkar
och
så.
Och ett innehåll som ska vara sant.
Ja, men helst.
Om det inte är det, så kommer det typ inte hända någonting. Nej, i alla fall. Så att...
Men,
nu har jag bara kollat väldigt, väldigt snabbt här. Så. Men...
Då är det ändå så här då, att det här blev känt för en tid sedan. Det här är 10 augusti kom det här ut. Och idag så gick TT ut med att man har granskat avtalet och sagt upp avtalet med KMR. Och man anser också då, man har ju liksom lagt på lite här och sagt
too little, too late.
Ja, men man har ändå, när det uppmärksammades så tog de ändå på något sätt tag i det också. Har de mer eller mindre sagt då att de har tittat på det här innehållet då i deras utskick, och de tycker inte att det är förenligt med deras avtal då.
Nej, vad var det stod här? Psykiatrins droger, orsaken till det sanslösa våldet.
Ja.
Alltså man hör ju att det är bra och oberoende journalistik det här.
Ja.
Tar inte ställning.
Nej, men det är ju, scientologerna hatar ju psykologi och allt som har med det att göra. Så att,
det är så intressant. Ja. Så intressant sak att hata.
Ja, verkligen. Ja, så att då vet ni i alla fall att det har hänt, och det verkar som att de tog tag i det. Så att det är väl bra på något sätt.
Yes. Jag tänkte vi kunde prata lite om cancerbehandling i Mexiko.
Ja.
Det pratade vi om innan sommaren. Var det i sista avsnittet vi pratade om det? Eller? Jag kommer inte ihåg.
Något av de sista i alla fall. Ja.
Vi pratade ju om att en skeptiker, att hans dotter hade fått den här obotliga cancersjukdomen.
Precis.
DIPG.
Ja.
Som är väldigt, alltså, man kan inte ens säga dålig prognos, utan det är ju verkligen bara, det finns ingenting att göra just nu.
Nej.
Man har väl något år kvar att leva, typ, som jag förstod det.
Ja, i bästa fall.
Väldigt hemskt och vidrigt på alla sätt. Men då finns det ju någon klinik i Mexiko som påstår sig att de har lyckats trycka tillbaka tumörerna i den här sjukdomen. Och jag tror att det är andra också så här. Väldigt, vad ska man säga, sådana cancersjukdomar som ingen annan har något bot på.
Finns ganska många sådana just i Mexiko, och just specifikt i den här stan då, i Monterrey, så finns det väldigt många.
Precis. Och han, skeptiken då, han sålde väl, de sålde typ allt de hade, bara sa upp sig från jobben och bara drog dit. De samlade in pengar och de fick in det de behövde. Mm. Vad de trodde att de behövde i alla fall. Men det är också det att det finns ingen som kan säga exakt hur mycket pengar man behöver, hur många behandlingar man behöver eller någonting sånt där, utan allting är ju väldigt luddigt.
Ja.
Men givetvis så släpper ju familjerna allting och bara drar, för att det, de ser det som sitt enda hopp.
Det känns lite av det jag läst som att det behövs behandlingar till pengarna i slut ungefär.
Fy fan vad hemskt om det är så. Alltså, ja, vi kan ta upp det här senast då. Det är bara för några dagar sedan så dök det nog upp i allas flöden på Facebook en insamling då. Väldigt fint skriven text. Den här tjejen Julia, hon är hon ordförande i Ung Cancer, tror jag. Hon har varit i alla fall. Hon skrev ett inlägg om sin kompis eller bekante som har fått någon sån dödsdiagnos då i cancer. Ja. Hon hade varit frisk i nästan 10 år från sin cancer och sen fick hon tillbaka det värsta man kan få i stort sett. Och det är så jävla svart. Det är liksom, hon är så ung, hon har allting framför sig och det bara är så här, ah, nej, det blev ingen mer liv för dig, hej då. Det är så jävla vedervärdigt, så man vet ju inte vad man ska ta vägen. Och allt det här beskrev hon i det här inlägget, så bara, men det finns en chans. Det finns en klinik i Mexiko, men hon behöver orimligt mycket pengar. Hon behöver 2 miljoner. Men kan vi få in minsta lilla, så kanske hon kan göra en behandling. Hon kanske kan göra någonting. Det är någonting i alla fall. Och så på ett dygn så kom det in 2 miljoner kronor av privatpersoner som swishade liksom.
Ja, det var ju många som skrev det här, precis som i det här fallet vi pratade om.
Precis. Och jag förstår, för att jag menar, när man läser det här så är det verkligen så här, för det som hon säger, den här Julia, bara att pengar ska inte avgöra om någon lever eller dör. Och det håller man ju verkligen med om. Problemet med de här klinikerna i Mexiko är ju, alltså, finns det några belägg för att det fungerar?
Nej, det gör det ju inte. Och sen är det ju faktiskt det att det är ju inte heller pengar som avgör det. Om Bill Gates fick den här typen av cancer, skulle han dö också. För att det finns ingen botemedel. Det är inte pengar som avgör. Det finns liksom inget. Det är inte en pengafråga. I så fall så hade ju svenska staten betalat för att skicka iväg en person. 2 miljoner för en sjukbehandling för en person för staten är ju inga pengar alls. Speciellt inte med sådana här extremt ovanliga former.
En cancersjukdom liksom. Jag menar, att behandla cancer är väl ganska dyrt i allmänhet.
Det är väldigt dyrt i Sverige också. Så att jag menar, att skicka iväg någon på en sån här behandling för bara 2 miljoner, det skulle de ju gladeligen göra om det fanns någon form av underlag för att det fungerar.
Men det är så svårt att hitta någon info om det här. Jag har försökt att liksom leta. Jag hittar mest bara olika artiklar om så här, den här familjen på Nya Zeeland sålde allt och flyttade till Mexiko. Den här familjen i Skottland sålde allt och flyttade till Mexiko. Och det är väldigt många sådana historier, men jag har inte lyckats se någon uppföljning att så här, nu mår det här barnet bra, eller nu mår den här personen bra. Nu, alltså, jag ser inget sånt.
Nej.
Det betyder ju inte att det inte finns, men det känns som att det är, ja, väldigt lite info för några som hovar in den här typen av pengar.
Ja, och det, ska man vara lite krass med just den biten, så är det ju faktiskt så att det är inte så att de om några år kommer publicera sin forskning som de har gjort i alla de här fallen.
Ja, är du säker?
Men det var ju någon som påstod att så här, det här är liksom
det är kliniska
clinical
tester.
Trials.
Ja, men det är det inte.
Typ.
Det finns det, jag har inte sett någonting om att det skulle vara det. Så att nej, det bedrivs ju ingen forskning på det här. Och skälet till att de inte gör det är att de inte behöver det. För att de har sin grej som de tjänar otroliga summor pengar på. Tänk bara att, jag menar, 2 miljoner för oss är mycket pengar. Det är alltså en privatperson i Sverige, så är 2 miljoner väldigt mycket pengar. Det är en bostad och en bil utan problem. Beroende på var man bor såklart, men alltså överlag så är det ju så.
Ja, det är pengar man aldrig har om man är en normal person i Sverige. Liksom, ja. Så har man ju aldrig 2 miljoner kronor.
Precis,
liksom.
Snitthushållet har ju inte det löst så.
Nej.
Och då är det väldigt mycket pengar. Och i Mexiko är det väldigt mycket mer pengar än vad det här.
Ja.
Så att det är nog fullt jämförbart med att säga 5 miljoner, 7 miljoner, 10 miljoner. Alltså att det är mycket mer pengar. Och det gör att det här blir väldigt attraktivt och det blir väldigt... För dem blir det väldigt attraktivt att sälja in den här bilden, exempelvis i svensk media. Och det man gör när man sprider såna här artiklar, det är att man säljer in den här bilden till andra människor, andra desperata människor. Jag har sett journalister sprida det här. Den här senaste historien har jag sett en journalist som jag respekterar väldigt mycket sprida det här väldigt aktivt och också gå in i försvar och säga att jo, men det här kan man lita på, det här är korrekt, det här är ingen scam. Det här på något sätt, sådana här historier lamslår skepticismen hos folk. Och jag har förståelse för det också.
Men det är för att det är så svart. Man vill inte acceptera att det är så här, ja, nu är det bara så här. Ja. Finns ingenting att göra åt det. För det är ju väldigt mycket skönare om det är så här att nu behöver vi bara alla gå ihop. Mm. Alla behöver ge 50 spänn och sen så blir det bra. Ja. Det är ju en väldigt mycket skönare tanke. Och jag skulle mycket hellre vilja att det var så. Mm. Jag också. Att bara, vi behöver bara crowdfunda skiten ur det här. Mm. Så blir det bra.
Ja, precis. Mm.
Men om det inte är så, då är det är ju det. Tror att så här, för jag såg att du, David, var inblandad i en diskussion om det här på Vetenskap och folkbildning i deras Facebookgrupp. Ja. Och jag har satt också och läste lite inlägg där. Och det är väl, folk skriver väldigt mycket, ja men om det här är den enda chansen.
Mm.
Jag tänker väl mer så här, ja men tänk om det här inte ens är en chans.
Ja.
Då blir det ännu mer svart, faktiskt. Alltså, även om det är... jag tror de tänker så här, ja men om man ändå, man håller på att dö, är det inte bättre att åka och hoppas och bla bla bla. Mm. Allt det här som vi är vana att höra om olika alternativmediciner och medium och allt vad det är för någonting.
Det är otroligt starkt.
Ja.
Men om man vet att utgången alltid kommer bli detsamma, oavsett om man åker till Mexiko och säljer allt eller om man stannar hemma. Mm. Är det inte bättre då att stanna hemma och fokusera på det man faktiskt kan råda över?
Ja. Alltså,
vilket ju är, vad kommer jag göra mina sista dagar? Ja. Vilka kommer jag umgås med? Vad kommer jag lämna efter mig? Vad kommer jag göra? Ja, sådär. Istället för att liksom lägga all sin kraft och energi på någonting som i slutändan inte ens kommer fungera. Ja. Som det är dömt på förhand att det inte kommer fungera.
Och det är just det här som man berövar människor från när man sprider sånt här. Och när man säljer in sånt här. Och när man tycker att, när man skriver till folk på Facebook att jo, men det här är legitimt. Sånt här, det här är okej. Okay. För att då ser man nästa fall där det här händer. När folk lockas till det här. Ser du att de här fallen, där vi tog upp tidigare innan sommaren, det här som precis har cirkulerat. När det säljs in, när det blir en sak inom det svenska medvetandet att hit man kan åka till Mexiko och få sin cancer åtgärdad.
Ja. Och hur många som förespråkar det nu?
Ja, som skickar upp, jo men titta här, det här fallet. Det här verkade ju ha gått bra, de fick ju ihop pengarna. Fixa det du också. Precis. Så kan du också åka dit istället för att spendera dina sista månader tillsammans med din familj och nära och kära.
Ja, om man tänker på alla, jag menar, när man googlar det här, det är sinnessjukt hur många likadana artiklar det finns över hela världen.
Ja,
alltså.
Visst,
alla de insamlingarna, jag gissar ju på att de är på ungefär samma summor. Ja. Tänk om man skulle lägga ihop alla de här pengarna i forskning. Mm. Jag säger inte att det skulle komma en lösning direkt, men jag menar bara att vem vet vad det hade kunnat hjälpa till. Det kanske hade kunnat hjälpa på riktigt.
Man är ju oavsett oändligt mycket närmare en lösning än vad man är när man ger pengar till bedragare.
Ja, du är övertygad om att det här är bedragare, eller?
Jag ser ingenting som indikerar någonting annat. Jag menar, vi tittade ju på, nu vet jag inte jag, den här just senaste insamlingen, vet inte jag vilken klinik det är de ska till. Den vi tittade på innan sommaren, det är ju uttryckligen en alternativmedicinsk klinik. Det är ju som att skicka dem till Hjärna till exempel. Det är ju ingen skillnad. Det är som om Hjärna skulle behandla den här typen av hjärncancer. Om Vida-kliniken skulle göra det. Och hur skulle folk reagera då? Alltså, då skulle ju skeptiker i Sverige slå bak ut och säga att det här, och det, förstår inte folk vilken skit det här är. Det här kan vi inte ställa oss bakom. Men när det sker i Mexiko, då är det av någon anledning okej. Okay. Och det
målas ju också upp som att det skulle vara någon slags här, här botar de liksom, de här cancersjukdomarna på löpande band som det inte finns något bota någon annanstans i hela världen.
Ja, och som forskarvärlden inte har talat här, om heller tydligen.
Nej, och sen så ser jag hur pappan till den här lilla tjejen då, den här skeptiken, att han skriver att nu ska vi åka hem för att det var någon, jag vet inte, något ingrepp hans dotter behöver göra. Vi ska åka hem i några månader. Mm. För tydligen så... Ja, läkarna är jättebra här, men det är inte alla anställda som förstår att de måste liksom desinficera händerna när de är vid min dotter. Hans alltså supercancersjuka, infektionskänsliga dotter. Mm. Då vet de inte, då skiter de ju att desinficera händerna. Och man förstod ju på honom att han har sagt till om det. Det är inte som att det har hänt en gång och sen aldrig mer, utan... Det tycker jag inte heller känns som att det här är den finaste, bästa cancervården. De har kommit på saker som ingen annan i hela världen har kommit på.
Spetskompetensen i
världen. Förutom att tvätta händerna. Ja.
Nej, precis.
Ja.
Nej, galet. Men jag förstår på sätt och vis också lite den här, man vill inte krossa någons förhoppningar heller. Mm. Så det finns någonting där när någon verkligen hänger upp allt sitt hopp på den här.
Precis.
Åker iväg och samlar upp med pengar, så vill man inte vara den som säger nej. Och sen kanske har fel. Mm. För det, man sitter i en ganska säker position som inte är den som är sjuk, som inte är anhörig till den som är sjuk, att säga ja, nej men visst, åk ni. Och då riskerar man inte att ha fel, det gör man ju alltid. Mm. Men om man absolut säger nej, det här går aldrig hem.
Man kan ju övertyga sig själv och andra om att det fanns hopp i alla fall. Precis, att man gjorde i alla fall någonting.
Det är det här hoppet som finns, som man liksom vill, ja, man vill inte krossa hoppet för dem. Alltså. Och att ha haft fel åt det hållet är nästan ännu värre. Ja. Att ha sagt, nej men det här är inte något. Och sen kommer det fram att det faktiskt gick att bota.
Mm.
Ja, men jag tror också att folk tänker så här att ja, men 100 eller 200 kronor för mig, det spelar ingen roll. Och jag kan skänka det och hoppas på det. Absolut. Det är ju inte, det är inte som att jag så här, jag tycker synd om alla som har gett pengar till den här insamlingen. Mm. Det gör jag ju verkligen inte.
Nej.
De gav det de kunde avvara. Ja. Jag tror verkligen inte att det är någon som har gått från hus och hem för att bidra till det här. Så det tycker jag inte är ett problem. Utan problemet är väl om det blir falskt hopp, om man gör massa saker som man annars inte skulle ha gjort. För jag tvivlar på att alla de här människorna skulle ha gett upp allt och flyttat till Mexiko plötsligt. Om det inte hade varit för det här. Det är det som blir problemet.
Men jag tycker att det här
problemet är att man ger pengar till bedragare, att man uppmuntrar till fler såna här grejer. Det är väl det som är problemet.
Om vi jämför då med någonting som är mer hanterbart, jämförbart för oss i Sverige. Säg att vi istället för att gå till exempel polisen. Om man har en person, så en äldre människa som har gått bort. Eller alltså som har försvunnit helt enkelt från sitt hem. Säger du att okej, men istället för att gå till polisen så börjar det komma ut i media eller i sociala medier och så att man ska ringa Terry Evans istället, för han kan hitta dem bättre än vad polisen kan, till exempel. Det skulle bli ramaskri, eftersom det är fullständigt idiotiskt. Varför skulle man göra så? Och då kan man säga då att om vi börjar donera pengar till de här människorna så de kan ringa mer till Terry Evans, för han tar ju typ 25 kronor i minuten för att prata med en. Så att om vi donerar pengar till dem, för jag behöver mer pengar att samla in, han har fortfarande inte hittat morfar, va? Men om jag kan ringa till honom i bara 2 timmar till här, så hittar han säkert morfar. Så kan vi donera pengar, så kan vi leta efter morfar. Men gå till polisen. Eller gör någonting som man vet fungerar. Men sådana grejer, det skulle man ju aldrig försvara. Det skulle ju ingen skeptiker försvara heller.
Problemet med den jämförelsen då, det är ju att så här, ja, men gå till polisen och gör något som fungerar. Här är ju, det finns ingenting annat som fungerar.
Nej, utan exakt.
Här är det väl snarare så att polisen har sagt liksom att nej, men din morfar är död. Liksom. Här är han. Nej, men det tänker jag inte lyssna på. Utan jag ska ringa Terry Evans istället.
Men det är att skillnaden man kan göra här då, det är att man kan gå till det som fungerar, alltså det som vi har, det närmaste vi har, och det är ju sjukvården. Och får man då beskedet att nej, det finns inget mer, då får man ju lita på att men då är det nog så, det finns nog inget mer. Och då får man ju faktiskt försöka göra det bästa av situationen, bästa av en fullständigt vidrig situation. Och det skulle jag ha svårt för också, att se det på något sätt. Man kan inte se någonting positivt i en sån här situation, även om man skulle gå ut och starta en jätteinsamling och säga att min dotter är i den här sitsen. Det finns inget botemedel. Nu samlar vi in så mycket pengar vi kan för forskning inom det här. Hon kommer inte att få del av den forskningen. Det är för sent. Men vi försöker göra någonting positivt av det. Alltså oavsett när man vet vad resultatet blir, alltså så att säga, för den själv personligen, så är det väldigt svårt att se någon silver lining i att man har samlat ihop 4 miljoner till forskning.
Ja, nej.
Men
det är ju...
Jag ser det som en fruktansvärd situation som görs sämre och görs värre av att man ger pengar till bedragare samtidigt. Jag ser ingenting positivt komma ut ur det egentligen i slutändan.
Jag känner väl så här, jag saknar transparens från de här klinikerna. Vad är det ni håller på med? Mm. För det är extremt mycket olika uppgifter ute nu, och jag har inte sett någonting från officiellt håll, utan det är bara olika personer som säger, jag har en bekant som är där, hennes tumörer har minskat. Och sen läser man på någon annan blogg, nej, det har inte minskat, läkarna sa att det var si och så. Mm. Någon annan säger att de håller på med forskning där. Mm. Någon tredje säger, alltså det är väldigt mycket olika uppgifter där ute. Mm. Men det verkar inte vara en enda som att klinikerna går ut med, utan de verkar ju leva på hörsägen och att folk tipsar andra och så vidare.
Och det,
Och det känns ju i sig väldigt oseriöst.
Men det är också en sån sak som att allting som spelar ju in här som är väldigt klassiskt för just alternativmedicinska behandlingar. Och det här är också, för att återkoppla då till den här diskussionen som jag hade på WOF-forumet, tror det var där som jag hade just den här diskussionen med en tjej då som hävdade just det här med att tumörerna ibland minskar då. Och då frågade jag, var får man den informationen ifrån? För det, jag har inte sett någon publicerad information om det heller, faktiskt.
Nej.
Ja, det kommer ju då från de som är sjuka. Ja, men hur vet de det då? Hur vet man som sjuk att ens tumör minskar? Och det kan jag ju säga att det är ju väldigt svårt. Alltså, det är klart att man kan känna sig bättre. Och stundvis gör man ju det som cancersjuk. Alltså, man går ju in i, man har ju dalar och toppar, va?
Ja, men det hör man ju hela tiden om folk som till slut går bort, att så här, att människor runt omkring blir chockade för att den personen hade precis fått ett uppsving i sitt mående, ja, och mått bättre, och sen plötsligt nej.
Nej, precis.
Och det, menar, det är ju ändå en, och då, så verkar det ju vara.
Och då är det säkert väldigt lätt att känna att jo, men nu känns det som att tumören är mindre.
Ja.
Men det finns ju ingen forskning som pekar på att sådana här behandlingar krymper de här tumörerna som det handlar om. Eller att framförallt inte att de botar dem. Det har jag inte sett någonting om alls.
Så att, nej.
Ja.
Nej, jag... Och jag tänker också att ifall man har samlat in en massa pengar för att få åka dit och säga så här verkligen att det här är min chans, och man känner verkligen i sig själv också att det här är min chans, mm, eller min dotters chans eller min sons chans, vad det nu är för någonting. Och så åker man dit och sen så blir det inte som man har tänkt sig. Det är nog väldigt svårt att acceptera det både för sig själv och sen att säga det till andra. Mm. Att bara så här, ja, men allt det här ni gjorde för mig nu, ja, det visar sig att det här var ju bara skit när vi kom hit. Ja. Det är liksom, det är sjukt oseriöst här. Det händer inte ingenting. Det är ingenting som går som jag tänkt mig. Ja, det är nog inte så jävla lätt.
Nej, det är
att
det inte.
Komma till den insikten.
Absolut inte.
Och ja. Mm. Nej, det är, jag tycker det är så mycket mörker i allt det här.
Ja, absolut.
Men jag hoppas att, jag vill veta mer om de här klinikerna. Jag vill veta mer om vad anses svenska läkare inom de här fälten om det här?
Ja. Jag ska komma med en liten spådom i det här. Så tror jag att vi kommer se fler sådana här historier. Vi kommer inte få se mer information om faktiska effekter. Vi kommer inte få se några forskningsresultat. Vi kommer inte se någon, vi kommer se så lite som möjligt från klinikerna i sig. Vi kommer se fler fall där det samlas in pengar som har också inspirerats då, såklart, av de här tidigare fallen. Och förhoppningsvis ser vi någon sorts kritisk granskning utav det här. Jag tror inte vi ska hoppas på det, men det vore bra.
Ja.
Men min misstanke är att vi kommer se mer utav den här varan, precis det som vi ser nu, och att den kommer eldas på utav de här spridningarna och påhörningarna och försäkringarna från svenska skeptiker och andra om att det här är legitimt. Det är vad jag tror.
Okej, ja, vi får se vad som händer.
Ja, vi går vidare. Vi har ingen kvack ju eller tusen kvack eller veckans scoop den här veckan. Vi kortar ner slutet lite nu. För vi är...
men jättekort avsnitt. Snart en och en halv timme. Ja. Så att det är ju...
Men ett litet bokkvack i alla fall, va, Henrik? Och sen en insändare.
Jag har läst om mina favoritböcker. En författare som heter Jasper Ford, som jag råkade snubbla över av en slump en gång. Han har skrivit en serie böcker om en kvinna som jobbar inom jurisfiction. Alltså, det är en parallell värld. Hon jobbar med den polisverksamhet som håller på med böcker. Och sen så hamnar hon också in i böcker. Det är väldigt rörigt, och det finns tidsresor och det finns allting. Den är jättebra, även om det är väldigt svårt att förklara varför det är bra. Man säger så, men det är fascinerande. Men det som gör det lite extra för mig i det här är, det finns en ny religion i det här parallella universumet som heter GSD, eller Global Standard Deity.
Okay.
Jag kommer på att om alla de här religionerna som finns, om det bara finns en gud, så har nog alla religioner någonting från det här rätta. Så vi skapar en religion som är folk kommer och går som de vill, ber på det sätt de vill, och vi tar emot alla, och man behöver inte ens tro om man inte vill. Och det, till slut då i den sista boken i serien så har det blivit den största religionen i världen. Men liksom, man inkorporerar alla så det går väl bra. Vilket också då får Gud att till slut visa sig och lite putt för att han liksom inte kan bossa omkring folk på samma sätt. Liksom när alla väl... När en religion eller en rörelse blir så pass stor och så stark att den tar in alla så känner han sig liksom tvingad att visa sig till slut att ja. Mm. Jag får göra det här då.
Ja, ja.
Det är en så fascinerande idé för mig.
Ja, det var bra.
Så rekommenderas absolut. Mm. Leta upp de här. De två första böckerna finns tydligen översatt till svenska. Och sen har man nog gett upp och jag förstår varför. Det går liksom inte översatt. Det är så fullt av ordvitsar och saker som bygger på språk.
Ja, men det,
för hon är liksom inne i böckernas värld. Och det är saker som hängs upp så mycket i. Så finns ett stycke som är liksom en halv sida lång när de pratar om had och that problemet. Och den riktigt rör till det som jag tror de säger fem had efter varandra i en mening som faktiskt fungerar.
Mm.
Det går inte att översätta. Nej. Så man liksom... Jag tror man har gjort sitt bästa i två böcker och sen bara, nej, vi ger upp.
Mm.
Känns som, men det rekommenderas starkt i varje fall.
Ja, låter bra.
Mm. Och sen tar vi en insändare då, kanske för att avsluta lite.
Det gör vi.
Det är inte Trollhättan den energi som har hand om gatubelysningen i Lilla Edet. Däremot ansvarar vi för driften av gatubelysningen i Trollhättan. Vi vill såklart ändå inte att du ska famla runt i mörkret. Så efter samtal med Lilla Edets kommun låter de dock hälsa att en felanmälan nu är gjord.
Jaha.
Så folk använder alltså insändarsidorna till att felanmäla olika gatubelysningar i Lilla Edet?
Det verkar så. Det här är alltså troligt en energi som svarar någon som har skrivit en insändare.
Precis.
Om att det är mörkt i Lilla Edet.
Ja, men det har vi hört tidigare.
Det är bättre att kontakta deras kundservice istället.
Jo, men lite eloge till troligt en energi som inte bara här skriver nej, vi har ingenting med det här att göra, utan de har då tagit på sig, eller som PR-ansvarig här, att felanmäla till Lilla Edets kommun som har hand om belysningen i Lilla Edet.
Mm.
Så en liten eloge till dem. Det här, för när jag brukar ställa mig frågan liksom, vad förväntar man sig för reaktion eller för aktion när man skriver en insändare och beklagar sig över någonting sånt där.
Mm.
Nej, men här har man faktiskt fått...
Ja, man hade kunnat få samma reaktion om man hade ringt deras kundservice, tror jag dock.
Ja,
förmodligen.
Jo, nej men absolut. Men här har jag ju svaret på min fråga.
Ja, absolut.
Liksom, vad förväntar man sig? Jo, men här har man faktiskt fått den förväntade reaktionen, eller... effekten av det.
Det finns en kortare väg, det är bara det jag vill säga.
Jo, jag förstår, jag är med på dig.
Men absolut, alla vägar bär till Trollhättan energi, eller vad ska man säga?
Eller till Lilla Edet.
Lilla Edet, ja, det är där vi brukar vara.
Precis, sant.
Ja.
Ja, nu måste vi nästan sluta det här.
Ja, gud, nu ska vi, jag hoppas hinna se Game of Thrones här innan det blir spoilat, för det börjar dyka upp saker till höger och vänster.
Jag ska försöka hålla mig tills imorgon kväll. Jag vet inte hur det här ska gå.
Nej, jag måste nog kolla på det ikväll, för det börjar liksom dyka upp. Det står saker överallt. Åh, wow, åh, är det nu?
Nej, men sluta.
Nej, sluta. Jag vill inte läsa. Jag vill se.
Ja.
Okej, men nu är vi igång igen.
Det är vi absolut.
Fan, ärligt.
Spännande.
Ja.
Kul att höra
tack igen. Till alla som har saknat oss. För det har faktiskt varit några stycken.
Ja, det har ju varit så. Så att, då fick det ett extra långt avsnitt nu. Nästan dubbelt så långt.
Jag fick ett mess här under inspelningen från han. Hej, hur är läget med dig? När kommer Kvack igång igen?
Nu?
Jag bara, ja du, nu. Ja, men vi hörs nästa vecka då.
Ja, det gör vi, absolut. Och med det säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hessling. Tack för att du har lyssnat.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.